Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag har bara en sak, va?
I livet.
I livet, att plugga. Och det här är faktiskt en gratisklubb som är idag när podden kommer ut. Den sjunde alltså. Då ska jag vara på Humorkällaren på Södermalm, Götgatan 33.
Det ska jag också.
Och då kör vi... Då är det jävla roliga komiker oftast, och så är det, man får köra lite nytt och lite gammalt och lite sånt där. Men det är mycket komiker och mycket ombyten och sånt där, så det är jävligt, det är kul. Kom dit och titta, för om vi behöver, folk behöver komma dit och fatta.
Jag vill plugga Mafia Super Weekend 11 och 12 december, det vill säga fredag och på fredag och på lördag. Då headlinar jag, kör kanske en halvtimme. Då kommer även Anton Magnusson och Albin Olsson vara med publiken lite grann.
Och den 11, då fyller jag 29 år. Så då...
Då kommer han även få lov att bjuda Albin på en öl efteråt.
Du kan även, du får ta vad du vill i barn.
Om ni inte kan komma dit, så kan ni hitta min, kan ni följa mig på Swish. Det står på min Twitter, så kan ni gå in och följa mig på Swish.
Följ honom på Swish. Och biljetter till Mafia Super Weekend, det finns på ticknet.se. Så det tycker jag, kom fram och se Specialisterna podcast, så bjuder vi på en fotografering. Du får ta bild om oss.
Naken bilder. Anton?
Nu har ni pluggat mitt. Jag tror inte jag har något annat.
Vad bra. Jag ska ha så också. Vi ska göra en e-mailadress kanske, som alla har tillgång till snart. Jag har börjat nu kolla lite.
Men jag tror förresten jag kan plugga en grej bara innan. Det är egentligen inte förrän nästa vecka då. Men då är det Underjord. Aristocrats den 16 december.
Ja, då ska båda vi köra.
Då kör både jag och Simon. Och Aristocrats är då att alla komiker kör samma skämt fast egna tolkningar, och det är så grovt som möjligt som det brukar handla om.
Och två dagar efter det så kör jag en slapp timme min soloshow i Malmö. Anton värmer upp också.
Ja.
Biljetter på gardenfors.se.
Så får ni gärna titta förbi Anna Plankan Hultman och Nathalie Cecils klubb Bit ihop på Rex Malmö Nobeltorget tisdag. Då kommer kanske jag och kör en liten stand-up.
Specialisterna. Specialisterna.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast, vilket avsnitt som helst.
Nio.
Just den här gången, ja.
Och med oss idag har vi
Albin Olsson
och Anton Magnusson.
Och Simon Järnefors.
Ta en snus.
Jag träffade en kille igår som sa, han sa att han lyssnade på specialisterna podcast. Så, men du är ju typ med varannan gång bara. Så sa jag, det finns 7 avsnitt. Jag har bara varit borta 2 gånger. Då fick han skämmas.
Då blev han, gick han i taket.
Ja, då fick jag med en sån jävla smäll. Nej, jag fick det.
Ja, det är andra advent.
Mm. Ja, det är det.
Ljusen har slocknat.
Och det blåser.
Mm. Och det är 12 grader varmt ute.
Kalla högervindar.
Mm.
I hela Europa.
Ja.
Och det är det vi ska prata om.
Ja, i andra poddar kanske inte det hade varit ett skämt.
Nej, kanske inte.
Det är så självklart att vi inte ska prata om kalla högervindar som blåser hela Europa.
Ljumna högervindar. Simon Gärdenfors har precis avslutat en liten, kanske en etapp, eller hela turnén avslutat.
Hela turnén är klar nu. Einol Calzone-tour. Det var trevligt.
Lyckat, såg det ut som på sociala medier.
Ja, det är ju, du vet, sociala medier. Det var ju lyckat på riktigt också. Men det är en ganska gammal spaning det här, att folk försöker framställa saker ännu bättre än vad de är på sociala medier.
Just det, det stämmer nog.
Ja.
Det var därför det såg så jävla kul ut det vi gjorde igår, Anton. Vi var
i Östhammar.
Östhammar, ja. Just det. Så körde stand-up comedy.
På bowlingen.
Var det en bowlinghall?
Ja.
Spelade ni bowling?
Nej, det var stängt.
Jag hade ett skämt på bowling.
Hade du det? Berätta det.
Nej, jag
inte berätta det.
Jo. Det var specialskrivet för kvällen. Förklarar jag för publiken. Så jag öppnade med skämtet. Vad är grejen med bobbling? Tror de att man har 3 fingrar bara, eller?
Ja, det är bra. Det finns ju en del visuella skämt förknippade med bobbling också. Jag skulle säga att de 3 mest är först kanske där när man tittar ifall bollen inte kommer snart i den här, vet, att bollen får sätta sig fram den i ansiktet. Klotet.
Just det.
Ja. Bobblingbollen. Man tittar i den, vad kallas den där? Det kommer upp i någon slags ränna. Så får man i ansiktet. Ja. Nummer 2, man tappar klotet på tårna. Nummer 3, man följer med klotet när man kastar det.
Det alla Flintstone.
Det kan vara de som uppfann det.
Har ni tänkt på, du är ju från Göteborg, så du kanske... Men
Albin sa att om man säger det i Göteborg så får man spö. Man ska jättelabba.
Men de extrema likheterna mellan Rena Rama Rolf och Flintstones, att det är nästan en exakt kopia, bara att den inte är tecknad.
Men det sägs väl att Honeymooners var originalet till alla de här familjer.
Jo, så är det. Att även, och där räknas även Simpsons och så in som en kopia på Honeymooners.
Jag har aldrig sett Honeymooners. Har du sett den?
Nej, bara klipp i alltså så här små.
Men är den här smakklippen med han tjockisen?
Är det den...
svartvita med tjock Citizen Kane?
Nej, men,
nej, men du tänker på den Alice, One of These Days Alice. Right to the moon, eller vad fan han säger. Att han ska misshandla sin fru. Att han,
svartvit med tjockis.
Nej, men jo, men så är det ju att det är formatet föddes där, säger de. Men om man tittar på även på detaljerna i Rena Rama Rolf och Flintstone, så är det att de spelar bowling, han och hans granne då, som är Barney, spelad av Robert Gustafsson, Nisse.
Vad finns det med för likheter?
Sen har du liksom också fruarna, att de har samma, du har storyn är alltid samma, att de två, alltså Rena Rama Rolf och Nisse, de ska komma undan med någonting. de ska mörka någonting för sina fruar. Mm. Och sen får fruarna reda på det i slutet.
Det är så länge sedan jag såg Flintstones, så jag kommer inte ihåg om det var...
Han är tjock. Mm. Renner Amarolf är tjock.
Vem var Lasse Brandeby?
Ja.
Är han tjock?
Ja. Alltså han har ju mage liksom. Torsen. Nej, inte smal.
Smal är väl att säga. Alltså.
Man hade ju liksom alltid en sån. Han hade ju en mage liksom. Mm. Men det... Och han är ju korkad också då, Robert Gustafsson. Barney är ju rätt korkad liksom, ja. Men väldigt snäll liksom.
Men är inte både Fred och Barney korkade?
Ja, men Fred är ändå han som driver det framåt hela tiden. Att han vill ju någonting.
Han är också alfa i sammanhanget. Ja. Att han bestämmer över sin lilla dumma kompis.
Mm. Bitchen, Barney. Ja.
Har de även en bil i Renner Alf som man måste springa igång?
Han kör ju spårvagn, Roffe. Ja, ja. Mm. Den kan man ju springa i för att den har ju en sån korridor i mitten.
Mm.
Det är ju väldigt likt då. Vet du det roligaste skämtet i Renner och Marolf?
Jag vill gärna ha
det. Det är när han är livrädd för att han har han tror att han har skattefuskat. Mm. Att han ska bli återbetalningsskyldig av hur mycket som helst, får gå från hus och hem och så kommer han till Skatteverket, sitter och är så himla nervös och så får han reda på vad är det där på? Får han då så här, ah, men du ska betala in 28 kronor. 28 kronor? Jag ska inte köpa hela skattemyndigheten. Alltså, det var otroligt mycket pengar. 28.
Men vad var det? 28 000?
Nej, 28 kronor. Det var
han tyckte det var mycket.
Ja, att han vände på ett femöring då. Att det var så här, innan han räddat skulle vara liksom flera miljoner. Ja. Men sen när det var 28 kronor så var det...
Det känns också som ett skämt som Lasse Brandby kan leverera jävligt bra.
Tack.
Ja.
Det är lärt som Claes Månsson. 28 kronor?
Nu lät det som Peter Harris.
Ja, det är övriga cirkeln. Jag har faktiskt fotograferat mig själv med Lasse Brandebys karaktär Kurt Olssons kläder. Mm. Som användes i tv-spelningen. Mm. De fanns på rockarkivet i Hultsfred.
Mm.
Där de samlade lite olika memorabilia och gamla plattor.
Jag tror han hade en egen uppsättning också. För när han körde såna här firmafester så hade han, gjorde han alltid det som Kurt Olsson.
Men det kan inte vara den som han har pensionerat nu eller lämnat in till rockarkivet.
Alltså nu är han ju död då, men när var det du gjorde det?
När jag var på rockarkivet. Alltså det var ett eller två år som var.
Okej, ja, men då kan det ju vara det.
Mm. Hittade du något annat roligt på rockarkivet?
Ja, lite gamla. De hade en massa demokassetter och sånt där. Men det var, jag kollade på rätt mycket roliga skivor av artister. Mm. Jag kommer inte på några bra exempel. Mm. Men just Kurt Olssons dräkt var väl det som jag tyckte var roligt.
Det som stod ut.
Ja.
Men är det på grund av att han gjorde de här låtarna då som att de kan ha den där?
Jag tror det, men de kanske hade även lite bara nöjeshistoria i allmänhet.
Mm.
Jag har blivit lite mer intresserad av nöjeshistoria på gamla dagar. När jag förstod att det fanns ett sånt begrepp liksom, som var nöjeshistoria. Mm. Jag tror det var Kalle Lind då som började snacka om nöjeshistoria. Man märker att han är väldigt intresserad av det. Och Jocke Boberg som ni säkert har träffat någon gång. Mm. Han är också väldigt intresserad av nöjeshistoria. Så svensk nöjeshistoria man... Det är vissa sådana grejer som jag har märkt i efterhand att man var intresserad av. Men alltså, som till exempel att jag var intresserad av humor som barn.
Mm.
Men jag fattar nog inte att det var ett specialintresse.
Nej, just det. Nej, så var det nog. Man gillade Galenskaparna väldigt mycket. Men det var liksom inte bara det att man skrattade. Alltså, det var ju också, när man var liten var ju en himla många program. Det var ju väldigt bra tv på alla sätt då liksom, för att man fattade inte att det var för att man skrattade, eller att man skrattade säkert inte åt rätt saker heller när det gick då liksom.
Nej,
men jag hörde, när jag fick hyra film själv så hörde jag bara så svenska komedier, så Gösta Ekman komedier, Morrhår och ärtor och sånt.
Jag gillar de svenska ord. Alltså när jag såg till exempel Äppelkriget tyckte jag, jag såg den i Järups skolaula.
Ja.
De hade, tyckte jag det var så bra så att jag inte fattade att det var så sant. Alltså så här, jag fattade så här, kan man göra så här liksom bra film, så här, rolig. När de kom in i en gigantisk bulle till exempel, det är sånt man ville se på film när man var liten.
Ja.
Sen, men Picassos äventyr är nog den enda som jag tycker håller måttet idag. av de filmerna.
Mm, vad hette den? Ägget är löst.
Den tyckte jag inte var så bra när jag såg den nu först när jag är vuxen ålder.
Aha, okay. Men den var ju obehaglig som fan, kommer jag ihåg. Alltså. Alltså den här, för det första är det ju Oidipus-grejen då, liksom, att han ska vilja ligga med sin morsa. Liksom. Och sen... Och sen när farsan slänger ner honom i den här sjön, ja, så han får, det är så jävla,
det är så realistiskt.
Och han, jag kommer ihåg det här när han ropar pappa bara när han åker, eller har du sett det?
Nej.
Han slänger ner honom i en sjö då, liksom, så han inte kan komma upp, och då ropar han bara efter sin pappa med sånt hjärtskärande skrik, så får han ligga där och typ så här suga i sig vatten, för han fryser ju fast då, liksom, i den skitkonstiga scenen. Alltså.
Ja.
Men är väldigt obehaglig för ett barn att se.
Jag skulle nog säga att de bästa svenska komedierna är Sällskapsresan 1 och Picassos äventyr. Så vet jag att Anton har en fäbless för Yrroll.
Mm. Den är ju grym alltså.
Den är också bra, men jag kanske var lite i fel ålder när jag såg den. Mm. Jag såg den inte när den kom, utan långt senare. Då tyckte den var rolig.
Jag tycker ju, jag gillar väldigt mycket Skenbart också, för att det är en omvänd Forrest Gump-historia.
Jag har inte sett Skenbart.
Den är jävligt rolig alltså.
Nej, den är bra.
Men det finns ju vissa sådana som...
En film som spårar ur, tagline med.
Bara det är 50.
Värt att se det.
Men jag tycker till exempel, alltså, vi hade i alla fall Tur med vädret, eller Göta kanal är inte alls på samma nivå som till exempel Sällskapsresan.
Nej.
Riktigt risiga, men de har ändå lyckats bli klamra sig fast som svenska klassiker. Liksom.
Mm. Ja, det är lite svårt för ordvitsar som inte då egentligen är en ordvits, som till exempel att man säger en film som spårar ur, för att den handlar om ett tåg.
Mm.
Men att spåra ur, uttrycket är från början, kommer ifrån tåg, att det är en liknelse man har gjort, så här spårar ur.
Ja.
Så har man gjort en tågliknelse och sen använder folk den som en ordvits nu. Att man spårar ur som ett tåg.
Det är som att man hade sett ett sånt skepp som ska sjösättas från land, när man slår bort de här pinnarna som håller upp de stöttepinnarna. Och så säger man så här, nu slår vi bort stapeln. Så bara, kan man säga, skeppet går av stapeln. Ja, precis, det är därifrån det kommer.
Ja, det är
störigt, ja.
Det är jävla störigt alltså.
Har vi rätt ut det där med de olika nivåerna av ordvits?
Nej! Det har vi inte. Jag ska till nästa gång. Det är min läxa då. Det ska jag fixa till nästa gång. Så jag ska ha 3 exempel med mig.
Ja.
Till nästa gång.
Det ska bli intressant att höra.
Jag ska också
kolla. Jag är lite petig med det, så jag kanske kommer att...
Ja. Men jag kan kolla också om det är en...
Syna det i sömmarna.
Ja. Jag kan kolla om det är en teori som hon då har, eller om det är liksom en vedertagen...
Ja.
Tänk då, för att hon har ju kanske satt om den ribban för sig själv då, liksom. Att hon tycker att det är liksom i tredje nivån, för att att det är regeln hon själv har satt upp för sig, liksom.
Ja, någon är det ju som har satt upp regeln, men hur pass vedertagen den har blivit kan ju vara intressant att veta.
Ja, men det ska jag kolla upp.
Jag tänkte på, vi har ju här i specifika podcast snackat rätt mycket om min morsa, hennes reaktioner på olika grejer som jag har gjort inom humor och liknande.
Mm.
Och nu har lite den här, vad vi ska kalla det, konflikten eskalerat.
Mm.
Hon skickade ett sms till mig som jag kanske kan läsa upp.
Gärna.
Det tror jag hon hade velat.
En liten följetong.
Mm. Jo, det blev en bearbetning också av mina, ska vi kalla det, relationsproblem.
Mm. Ja, det är det väl. Det blev ett självbiografiskt.
Ja.
Mm.
Ja, men det var så, jag medverkade då. Vi pratade om det här med, jag läste upp ett brev som hon hade skickat i ett tidigare avsnitt av Specialisterna.
Mm.
Kan det ha varit 2:an eller 3:an? Där hon då klagade på att min humor var för grov. Och ville att jag skulle tona ner den.
Mm.
Också skrev ett mejl till henne där jag sa att hon tyckte hon skulle jämföra det med att om jag var bög. Och att, då skulle, att det är en läggning liksom jag har humoristiskt som hon bara får acceptera.
Mm.
Och då jämförde hon det med tänk istället om du var en transperson. Då hade du väl kunnat, när vi går till ICA tillsammans, inte ta på det rödaste läppstiftet och den glittrigaste klänningen.
Mm.
Och då tyckte jag att det kändes lite inskränkt och gammeldags att inte kunna acceptera dels humorn och dels ifall jag då hade haft varit en transperson.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hade väl också kunnat bara acceptera och skita över dem. Sen så medverkade jag och Frej Larsson i en podcast med Henrik Jonsson och Mark Levengood som heter Men herregud, där vi pratade lite om föräldrars reaktioner och sådär. Och då så pratade jag om det. Min mamma, de frågade om då våra föräldrars reaktioner på de provokativa sakerna vi gör. Så typ hela den här grejen, brevet och och det, och så sa jag liksom att men min mamma, hon är pensionär och har liksom inskränkta åsikter, så att man och så pratade vi lite om det. Sen så min mamma lyssnade på den podden och skrev ett mejl, ett sms som var: jag känner mig kränkt över att du går ut i etern och talar nedlåtande om mig, bland annat säger att jag är inskränkt och pensionär på ett förminskande sätt. Visst, jag kan låta bli att lyssna, men då vill jag veta att du slutar att överhuvudtaget tala om mig i dina stand-ups, egen eller andras podcast eller övriga officiella medier. Jag har inte bett om att vara en offentlig person. Respektera det, utropstecken. Och det är alltså skickat den 29 november. Jag har inte svarat på sms:et och vi har inte pratat med varandra sedan dess.
Nej. Och nu så ska du snart till Malmö.
Ja.
Där,
men hur har det gått att inte prata om henne i poddar och sånt?
Jag har ju gjort det. Det första, dagen efter hon skickade sms:et, då läste jag upp det på scenen på Humorkällaren. Då läste jag upp, och det gick rätt bra. Jag fick rätt mycket högt skratt. Jag tror det var kvällens högsta skratt som jag fick i alla fall. Det var när jag läste upp det här sms:et. Så jag vill ju snabbt liksom. Och så skrev jag också, jag delade det här avsnittet av podden Men herregud, och skrev då att min mamma kände sig kränkt över det, för jag visste att hon följer mig på sociala medier och skulle förmodligen se det och skulle lite visa att jag tänker inte sluta.
Nej.
Men det är ju samtidigt ett moraliskt dilemma. Hela grejen. Jag är inte helt klar med hur jag ska förhålla mig till det, hur jag ska ställa mig till det. För jag menar, det här, jag tror inte att hon hade haft något, alltså jag har ju pratat mycket om, alltså jag försörjer mig och lever för självbiografisk underhållning och måste ju på något sätt då prata om saker som ligger mig nära. Det hade varit extremt svårt för mig att inte nämna min mamma flera gånger. Sen plus aspekten att jag är lite arg på henne av olika anledningar som gör det då att jag ännu mindre gärna vill bara lyda vad hon säger.
Det blir lite kärringen mot strömmen, och det här om man inte får så vill man. Jag kan tänka att jag pratar ju väldigt sällan om min mamma.
Men du kan inte ha några problem med henne direkt här.
Nej, men det är rätt så enkelt att jag vet att det skulle jag få göra. Men att jag kan, då kan jag tänka att jag behöver inte ta upp det om henne. Men om jag inte hade fått, så hade jag nog varit mer sugen på att göra det också.
Mm. Men är det inte, borde inte, eller man, det kanske inte, hon kanske inte tänker på det viset. Jag tänker att din mamma kunde också varit väldigt, väldigt stolt över hur, på vilket judiskt sätt du har tagit dig an då. Alltså om hon ser väl troligtvis väldigt mycket till då, just din stand-up, du pratar om henne, att det är ganska, alltså så här, man tänker att det är så det var, att det är väldigt mycket judisk humor då, att prata om just att man har en konstig relation till sin mamma.
Mm.
Och att hon är, att du har berättat att hon konsumerar i stort sett bara saker av och med
judiskt tema eller av judar, så hon tycker det.
Så du kan, hon borde ju börja tänka så då, att det är så här, han gör ju, han håller ju verkligen på med den här kulturen som då mitt folk har uppfunnit den och liksom gjort det precis så här de gjorde liksom.
Det finns en sån gammal rolig historia också om där judiska mammor skryter om deras söner. Mm. Jag sa att min son, han har köpt en ny bil åt mig. Min son har bjudit mig på en semester och som kostar sig så här mycket. Och sen tredje, så min son, han betalar varje vecka 5000 spänn för att gå till en psykolog och prata bara om mig. Ja. Så det är lite, ja, på det sättet på något stolt. Men jag pratade rätt mycket om just den här aspekten också med det judiska tolkningen av det.
Mm.
Eller judisk underhållning, tolkningen med Aron Flam i Arkivsamtal.
Mm.
Och då lade jag lite fram en som jag inte vet hur liksom hållbart det är, men som jag kanske har jobbat upp i huvudet som ett försvar.
Mm.
Som är så här att jag bad inte om att bli omskuren.
Nej, just det.
Det har jag fått leva med hela livet. Så det här är min hämnd.
Mm.
Att nu kommer jag prata om det i självbiografisk underhållning.
Ja, just det.
För resten av livet. Och det kan inte du gilla. Men nu är vi kvitt kanske, kan man säga.
Jag tycker det håller.
Du tycker det?
Ja, jag tycker det absolut.
Jag ska nog ta upp det med henne, för jag vet, jag fattar att hon har lyssnat på den podden, för att hon lyssnar, eftersom Aron Flam också är jude, då är hon extra sugen på att lyssna på det avsnittet, så jag tror att hon har hört det. Men det ska bli intressant att se vad hon har, hon skulle nog bara säga att så där kan du inte tycka. För hennes motargument, om jag då ska spela min mamma, inte drömmenmorsan, utan
din version av den
verkliga, vad jag tror hon kommer säga.
Mardrömsmorsan.
Ja.
Istället för att säga gangsterrap så säger de reality rap, för de tycker det är bara så det är verkligen. Istället för att säga mardrömsmorsan så väljer jag kalla det för verklighetsmorsan.
Ja.
Vem vill spela mig?
Kan jag göra för omväxlings skull då? Då får jag bara tänka hur det låter.
Okej, då spelar vi upp det här samtalet som
vad är det för samtal?
Det är nu när, för du ska åka till Malmö.
Ja.
Och du hade tyckt det var rätt bekvämt att bo hos din mamma i alla fall.
Ja, min mamma bor i Malmö.
Din mamma bor i Malmö, som min mamma är på riktigt.
Ja.
Och jag ska på riktigt till Malmö snart.
Ja.
Och hade tyckt det var bekvämt att bo där.
Ja.
Och då kanske det hade varit så bra att man liksom har pratat om den här konflikten vi har, för nu har vi inte snackat med varandra på
en ringer sätt. Jag dig innan.
Så du ringer till din mamma bara för lite lösa trådar.
Jag ringer till verklighetsmamman.
Mm.
Och jag är nu Simon Järnfors och du är din verklighetsmamma.
Vad jag tror hur hon kommer reagera.
Ja, och jag ringer för att höra sig jag fortfarande.
Jag var ju väldigt arg förresten för det här far och sons Kambodja-film.
Just det.
Som ni kan söka på sociala medier, heter Tills någon dör, far och son. Den filmen var hon också. Det var innan det här sms:et, så ringde hon och var extremt arg och tyckte att jag inte kunde skämta på det sättet.
Mm. Ska vi bara hitta karaktärerna? Ja, nu har jag hittat den.
Mm.
Åh, jag ska ringa min mamma. Nu ringer jag henne.
Ja, hej, det är mamma. Hej mamma, det är Simon.
Hej.
Hur är det?
Jo, det är väl bra med mig. Det känns ju lite konstigt det här. Vi har ju inte pratat sen jag skickade det här sms:et när jag bad dig att, att inte prata med mig och sådär i offentliga sammanhang. Och sen såg jag att du hade skrivit, bara fortsatt åt det på Facebook, så hade du råkade jag säga att du hade skrivit att jag blev kränkt.
Ja, men jag tycker inte du ska lägga dig i det, va?
Men ja, som jag skrev så har inte jag bett om att vara en offentlig person. Och jag, bara du lämnar mig utanför det här. Det tycker jag bara är helt vanlig respekt faktiskt. Jag ber dig att inte prata om mig.
Jag hör dig. Men jag ska till Malmö nu i dagarna. Finns det någon ledig säng?
Jag vet inte, vi måste ju alltså om du respekterar mig.
Ja, men det gör jag.
Ja. Och så du kommer inte prata mer om mig.
Jo, det kommer jag göra.
Jaha. Det tycker inte jag är att visa respekt. Det tycker jag
men
är att
du skar av min förhud ju.
Det
var... Om du ger tillbaka min förhud så kommer jag sluta snacka om dig.
Det gjorde jag för att jag trodde att det var bra för dig. Yeah. Jag trodde att du hade velat det också. Jag trodde att det var bra, dels hygieniskt och dels kanske du hade velat ha en del av den här judiska kulturen. Så jag trodde kanske att du hade velat tyckte det var bra och velat se ut som alla andra judar.
Ja, men då kan jag väl tycka att det är bra att du får vara en del av det här podcastmediet och den kulturen.
Men jag har ju nu sagt till dig att jag inte vill det.
Ja, det är för att du kan prata som du kan säga det. Jag kunde inte säga någonting när du kom där och klippte.
Nej, men hade jag vetat det, då hade jag inte gjort det.
Nej, men det kan du väl gissa dig till, att man inte vill att någon klipper in i kuken.
Nej, men det var ju alla i USA under den perioden gjorde det, och alla judar vi kände gjorde det också.
Ja, men då får du säga också så att alla mina förebilder är väldigt självbiografiska när de skriver eller pratar i podcast. Så då trodde jag att du ville det.
Ja, men nu vet jag att jag inte ville.
Är för att du kan prata.
Mm.
Ja.
Då borde du respektera det. Jag gjorde det som jag trodde var bäst.
Nej. Du kan inte bara gissa så. Du har ju fortfarande klippt mig i kuken.
Jag har beställt en kuk. Det var inte jag som gjorde det.
Ja, men det kan man inte riktigt komma undan med, att man tror. Du kan inte bara gissa att jag vill bli klippt i kuken.
Nej, det kanske var fel.
Om jag...
Men jag trodde ändå att jag gjorde det bästa. Så då får jag be om ursäkt för det. Men jag tycker ändå att du nu kan... Om jag bara ville dig väl, så tycker jag ändå att du kan behandla mig med respekt också.
Ja, men jag vill prata om dig. Kan väl du visa mig den respekten att du tillåter? Du får tänka så här att så mycket du har pratat om mig när jag var liten, med dina väninnor och med släktingar, när jag inte kunde höra. Nu är det min tur att prata lite om dig.
Det var inte offentligt.
Hela barndomen går man bara och skryter om sina föräldrar. Min pappa är starkare än vad din pappa är, och min mamma är klipper folk. Man går och skryter, va, hela barndomen. Och nu kan jag väl få dela ut lite ris också.
Jag tycker inte det.
Jag tror vi har
återvänt. Ja,
Det...
Jag vet inte. Alltså det är ju så, lite som du säger, att det är ju... Alltså, för du är inte helt färdig i din åsikt kring det heller.
Nej.
Så det är lite svårt.
Jag tänkte på med andra kompisar som tycker att så här, som tycker så här, det är klart att du ska respektera om hon inte vill. Då liksom, det här är ju ganska, det är lite känsligt ändå, det här med omskärelsegrejen. Mm. Så det är ingenting som jag vid alla sammanhang tar upp.
Ja.
Men om jag bara säger, om jag använder alla de andra argumenten, så har jag pratat med kompisar som tycker att självklart, om hon ber dig att inte prata om henne, så får du väl sluta göra det. Och det är viktigt att ha, så här, det är klart att du ska kunna ha en bra relation med din mamma. Det är så här, om du fortsätter att bara köra vidare på din grej och alinjera, eller vet jag, att stöta bort folk, så kommer du bli ensam i livet och sådär.
Men var går gränsen då för vad som är för officiella sammanhang?
Hon skrev det, stand-ups, din egen eller andra podcast eller offentliga sammanhang. Alltså du tänker dagstidningar och radio och sådär. Sånt som vem som helst bara kan plocka upp och konsumera om de vill, gissa på.
Men privata fester och så går bra?
Det tror jag. Det kan man ju inte hindra i alla fall. Det är ju...
Nej, hon kan ju inte hindra poddar eller.
Nej, hon kan ju inte hindra. Jag tänkte på, vi har haft lite sådana bråk innan.
Mm.
Och då så sa jag att då får du göra som Eminems mamma gjorde. Stämma mig.
Mm.
Så han, gjorde Eminems mamma det?
Jag var lite sugen. Jag provade i rätten.
Ja, men det är väl inte helt fel.
Men jag tänker på det då, att det var, är det ett verkligt argument att det var det hon trodde var bäst för dig?
Ja, jag tror det.
Men då är det konstigt att vad det du hade velat när du inte kunde prata är mer värt än det du vill göra nu när du kan prata. Alltså det är ju exakt det som du gör nu som du vill göra. Att det var så här, men jag trodde att du hade velat det. Jag trodde att det var det bästa för dig.
Mm.
Men det du, att prata om henne i poddar, är ju det du vill göra. Så nu kan du välja vad du vill göra, och då gör du det, och då duger det inte.
Nej, men då tycker hon att det påverkar henne negativt. Och när hon kan prata så...
Mm, men då är det egentligen bara en förlängning. Då hon påverkat sig själv negativt. Det är karma is a bitch, va? Ja. Skär man för någon...
Jag håller ju med.
om vi vänder på det då, att om jag...
Jag håller ju med. Nu var det bara att jag argumenterade tag ur henne hur jag tänkte hon skulle reagera.
Men om jag och Albin, vi startar en podd...
Mm.
Som mer eller mindre helt går ut på att vi sitter och diskuterar saker som vi har erfarenheter med dig.
Simon G-podden med Albin och han.
Ja, vi... Då tar vi med vad som helst som du har sagt eller gjort.
Eller saker som jag har bett att inte prata om.
Ja, alltså vi kan ju inte respektera det, va? Alltså, för är det kanske en tyst överenskommelse mellan en mamma och en son att vissa saker håller man inom familjen?
Jo, så är det. Jag tar inte upp allting som jag vet, alltså så här, jag håller ändå det på en rimlig nivå av känslighet. Det är vissa saker som jag vet att hon skulle bli extremt sårad om jag pratar om.
Till exempel.
Men samtidigt så var jag lite arg på henne också när jag pratade. Och det här, jag vet ju att ordet pensionär är känsligt för henne. För i början, första gången jag nämnde att hon var pensionär, när hon hade blivit det på riktigt,
sa hon
att hon inte ville bli kallad pensionär. Så sa jag, vad vill du bli kallad för? Då sa hon, aktiv senior. Och då började jag använda det ironiskt. Ja, du är aktiv senior nu. Men sen så hörde jag henne själv säga pensionär någon gång om sig själv. Så, men hon är nog ganska känslostyrd. Så här, det finns inte så mycket logik i hela...
Men det är ju med vissa ord får man ju säga om sig själv, men man vill inte att andra säger dem om mig, va? Det finns ju några sådana exempel. Till exempel, ja. Det går ju bra att använda.
Mm. Alltså jag menar, hade jag varit nigger så hade jag tyckt det var okej om alla hade sagt det.
Vadå?
Vad sa du?
Jag tänkte att du skulle fortsätta.
Alla får säga jude.
Ja. Jo. Det är ju judarna har ju ändå bara hållit fast vid det. Man hade ju när som helst kunnat säga det ordet är förknippat med så mycket negativt. Vet du vad jag har fått lida för att jag har varit jude? Jag vill inte höra det ordet ens. Men det är fel. Man ska istället bara kör på, säg vad ni vill.
Det kanske är lite den här att man skämtar om sig själv så ingen annan kan göra det. Att folk går så, men det är, han kallar sig själv jude, va? Han liksom bjuder på sig själv väldigt mycket, va? Att det är, alla tycker det är supernegativt, men att det är bara lite kul att judarna säger det om sig själva. Det är så här, man förekommer då istället för att förekommas.
Det är roligt så att det är ljud som man formar med läpparna och så finns det lagar kring det så att
ja, fast om man ska hårdra det så är det ju hot till exempel. Det är också bara ljud man formar med läpparna.
Ja, jag menar det.
Om man säger så här, ge mig pengarna annars så huggar jag med en kniv jag har i fickan.
Ja.
Det är bara att man istället för att ta fram kniven och visa den så beskriver man det med ord.
Det är roligt. Man har haft det så innan kunde man inte snacka och sånt. Fanns inte det problemet?
Om man hade sagt lite fel, alltså så här typ ge mig dina pneggar innan jag skuggar dig med en sliv. Alltså att man jag har inte sagt något. Det är som att så här, om man inte tar ett internethot på allvar för att det är fel grammatiskt så man skiter. Det är ju ingen som hade gjort någonting. Han kan inte ens ta ordentligt.
Men undrar, vilket var det första ordet som de sa så? Nej, det får vi sluta säga. Att det måste ju ha varit rätt konstigt.
Jag tror, när religion kom in i bilden så blev det nog lite så. Alltså man skulle på vissa ord, liksom djävulen och gud.
Jehova kanske. Ja.
Men att det var ju, en gång var det ju en helt ny tanke att sluta säga ett ord. Att någon gång så var det första gången någon sa, det ordet ska vi sluta säga.
Kombinationen av ord var nog först. Alltså så här, de måste ju reglera det här med hot och sånt ganska tidigt också, tror jag.
Men det börjar väl som en social grej då, men nu tänker vi grottmänniskor och så har din mamma precis blivit uppäten av en sovlande tiger, va?
Ja.
Att jag hela tiden går runt och säger så, din mamma, jag pratar lite om din mamma, sånt att det kanske är en social grej. Ja, att det är en social grej att man kan ta upp, för det är lite jobbigt för mig då att ta upp det hela tiden, att man säger, då blir det ju som att man förbjuder den personen att säga det, eller man ber om det då.
Men där sen, kanske man även innan språket kom in i bilden. Om du då liksom sätter två fingrar som är sabeltandet och påminner om din mamma, om du hela tiden dricker då hade du sagt, men kan inte du sluta använda tecknet på sabeltandet till du ritar gott mål över sabeltandet tiger att attackera gamla kärn.
Kommer på maskerad som sabeltandet tiger och han är ju sån direkt. Han är så jävla elak.
Du tycker det finns maskerader innan språket. Ja, det kanske fanns det.
Kommer varenda alla yttringar man gör är med sabeltandet tiger. Varför jävlas?
Maskerader förr var så jävla tråkiga. Att det var inte att man klädde ut sig till något. Det var att man bara hade en sån här mask.
Man hade en mask på pengar.
Det var en maskerad. Det var så jävla tråkigt.
Ja, det är Ankarström där när de sköt Gustav III.
Så var det en sån, det var en sån innegrej liksom att ha maskerader. Så var det Ludvig den 16:e eller vad fan det var, eller 14:e kanske, att det var inne liksom att ha maskerad. Man skulle inte ha vanliga fester, man skulle ha att de gick med en sån pinne med en mask, så gick de omkring så hela festen. Men de kände ju igen varandra såklart. Lurar ju ingen.
Ja, det är riktigt slapp.
Vad är du för? Vad ska du kluta till? Jag tänkte ta en sån mask med en pinne på. Jag tänkte vara det också. Det är typ som den tidens sexy katt. Jag vet alla är det.
Är det vanligt att folk är sexiga katter?
Sexiga katter är den vanligaste Halloween-kostymen.
Är det?
Ja.
I USA? Eller?
I hela världen.
Oj. Det var inte illa.
Eller som vi säger, katt.
Ah, tog du också mask med pinne, fan också.
Alltså det hade inte varit så jävla svårt på den tiden att göra mask med snöre.
Nej.
För läderremmar och sånt måste jag funnits på den tiden.
Ja, men de var ju dumma, va? Att de, alltså, det är ju när någonting inte är uppfunnet så är det ju svårt att uppfinna det.
Mm.
Att samma monokel. Ja, vi kan ha ett sånt. Jag ser ju dåligt på båda ögonen, men jag har bara på en då. Och så istället för att fästa det någonstans så ska jag så knipa ihop ögat liksom på, jag fattar inte. Jävla.
Tänker du tappar, man också, kommer inte den gå sönder då?
Nej,
det har ett snöre ner till fickan. Så att den, om den tappar, då kommer den hänga i det snöret. Aha, men det snöret skulle man, ja, du behöver inte uppfinna hjulet igen, va, utan jag har det på, löst på mitt sätt här nu, va. Jag
har jag en sån monokel.
Jag hade glasögon när jag var liten i lågstadiet.
Mm.
Och så var det en kille i min klass som frågade hur mycket mina glasögon kostade. Det var kanske så att jag sa att han skulle vara rädd om dem liksom, för att de var dyra. Jag kommer inte ihåg vad ett par glasögon kostade, om en 500 spänn kanske.
Nej.
Och sa, om man är smart, då tar man bara två förstoringsglas och sätter framför ögonen.
Han är optiker idag.
Alla hans kunder får bara två förstoringsglas.
Alla går runt och ser allting upp och ner också. Det är lite jobbigt. Ja, vilken bra idiot.
Specialisterna. Bara killar.
Jag hörde på, jag har sett det QI, det här quizprogrammet från England.
Nej, jag bara har talat om det. Det är mycket kul, mycket mer.
Alltså, det är ju typ som intresseklubben i Sverige, fast det är då förlagen.
Jag har inte heller sett intresseklubben.
Nej, men det är inte så jättekul. Mm. Då var det att anledningen till att vi europeer var mycket längre fram i utvecklingen än i Asien. Det var alltså på då 1700-talet kanske. Det var, teorin var att de uppfann porslinet.
Mm.
Så de brydde sig aldrig om att uppfinna glaset.
Så deras fönster var av porslin.
Ja. Yeah.
Deras glas, alltså, var porslin.
Porslin kan, är ju så äkta porslin, kan man ju se fingrarna igenom så. Alltså man kan ju, skuggan ser man ju igenom liksom. Men de kanske, så här var teorin då i alla fall. Och då var det att de heller inte hade uppfunnit det slipade glaset. Så att när man kom på glasögonen, då blev ju en professors yrkesverksamma tid så mycket längre liksom.
Mm.
Sen så börjar ju alla professorer, alltså alla forskare och sånt, börjar ju med att läsa i kapp det som folk redan uppfunnit.
Mm.
För att sen då ha några år på sig att utveckla det.
Mm.
Men om man har glasögon då, så kan man hålla på kanske i 20 år till. Mm. Och då liksom varje generation är 20 år längre i det var yrkesverksamheten.
Mm.
Mm. Spännande. Det var fel, men det var spännande.
Jag vet att det var fel.
Nej, det har jag hört någon gång också. Men det är roligt. Det hade varit roligt om det var så att man bara råkade uppfinna ett svinbra sätt att göra koppar, alltså kaffekoppar.
Mm.
Och då betyder det så bara pajar man hela civilisationen, att man kommer ingenstans än, för att folk hinner liksom inte uppfinna saker. Så kan det vara.
Porslins glasögon.
Har man porslins öga fortfarande, om man har förlorat ett öga, så det är inte gjort av porslin.
Nej, det låter ju inte så smart att ha någonting som blir flisor om det går sönder. I och för sig, hur ofta får man en sån smäll i ögat? En gång hade jag uppenbarligen fått det.
Ja. Men då är man kanske lite mer försiktig.
Ja, fast det är lite svårt också. Man har inte, säkert inte den blinkreflexen när man inte har någonting att skydda. Alltså så här.
Nej.
Ja, det är bara,
jag var med en sån trippelbuskis grejer.
Mm.
När jag satte in en färdigrätt jag skulle sätta in en färdigrätt i mikron, djupfryst. Och så gjorde jag det. Och så ska jag ta på mig en tröja. Och när jag liksom tog på mig tröjan lite hastigt och lustigt, när jag svingade den bakom mig liksom så, så välte jag ner ett margaritaglas i golvet.
Mm.
Så att det krossades. Så tog jag fram dammsugaren. Och med den bara dammsuga så sträckte jag ryggen när jag började. Och sen så tog jag ut färdigrätten och mikron och rann kokhet sås på fingrarna. Så jag skrek av smärta. Och man såg olika anledningar. Så det var glas i lägenheten.
En slapstick.
Hur skrek du då?
Jag tror jag ska exa. Kanske.
Det var länge sedan man skrek av smärta.
Var det?
Mm.
Jag skrek rätt mycket när det rövhålssmärtan.
Ja.
Och alltså man kan kalla 2005 Year of Pain.
Ja.
För Simon Järnfors. Jag hade först så bröt jag revbenet när jag
2015.
Körde
go-kart. Ja, sa du 2005 tror jag.
Jag sa fel. Förlåt.
Mm. Det är
jag bröt revbenet när jag körde go-kart. Jag gjorde en rotfyllning. Gjorde jävligt ont i tanden innan och under den. Och sen var det snackskalet i anus. Och
jag försöker få det att låta lite finare. Det har gått från musla till snäckskal bara.
Plommusla. Ja, snäckskal, det låter kan bli lite vackrare.
Ja, det låter lite finare.
Vad ska man med en snäcka om man är för visaren? Det var... Jag kommer ihåg, jag tror jag diskuterade med Elinor Svensson om skryt.
Mm.
För att det anses ju vara lite fult med skryt. Och, men till slut tyckte jag att om man inte får berätta om de här fina sakerna man har gjort, vad är då poängen med att göra dem? Så citerade jag Vem ska trösta knyttet?
Mm.
Tove Jansson bok. Där så är det någon som säger, vad ska man med en snäcka om man är förvisaren?
Mm.
Att han hittar en vacker snäcka på stranden. Och sen visar han den för skruttet han äter, någon brud han träffar mot slutet av boken. Och de visar väl det här fina med gemenskap, att det är lite som det här tillsammans. Det är bättre att äta gröt tillsammans än oxfilé ensam.
Mm.
Så gjorde jag det, den jämförelsen med skryt då. Om jag har gjort något väldigt bra, om jag då bara sitter själv inne på den här faktan, då blir det finns ingen poäng med det.
Mm.
Så när folk tycker att jag skryter, då säger jag bara, vad ska man med en snäcka om man är förvis?
Men du, jag tycker du ska säga det på finlandssvenska.
Men Albin, du gillar inte skryt.
Nej.
Inte i något sammanhang.
Jo, kanske, jag har inte tänkt. Jag har aldrig kommit på ett sammanhang.
Visst inte på gangster rap där de skryter om hur mycket horor och pengar de har.
Nej, det gör jag i och för sig inte. Men jag kanske inte har lika mycket problem med det som när man gör det på riktigt.
När man är inte det på riktigt.
Men alltså, jag tänker då, om man köper en hora, det är ju inget skryt. Alltså, oh, wow, ja, de har skrapat ihop 100 dollar.
Det är mer en nedsättande ord för kvinnor, ja.
Nej, men det gillar jag inte då. Men det är ju, det är ju så frånkopplat då. En karaktär kan jag ju köpa när de skryter. Alltså en film.
Du gillar ju Anton, Mr. Cool-låtarna.
Ja.
Där skryter han ju om hur stor kuk han har.
Ja. Men det är ju för att det är en så uppenbar karaktär då.
Mm.
Om det hade varit så hela tiden att man var så, att man känner sig, ja, men han tar upp det lite väl ofta. Det här det kan vara lite i olika sammanhang. Det bara kommer upp av någon jävla anledning vilken stor kuk Anton har. Så varför håller han på och skryter om det hela tiden? Det är ju vilket svin.
Ja.
Vilken jävla fitta.
Men när var senast du skröt?
Jag vet inte.
Minns du kanske
så? Frågan är vad som är skryt.
Ja.
Alltså, jag kommer ihåg någon gång, jag uppfattade inte det som skryt, men du kom från Mafia Comedy på Götgatan och sa att du hade så här, fan, var första gången jag upplevde att verkligen ha dödat, liksom, att du hade publiken med dig och att det hade gått så jävla bra.
Ja.
Då, det var ju ändå att du berättade om en framgång på något sätt.
Ja, men det är nog lite...
Men du har ju en ganska ödmjuk hållning. Det var aldrig så här, nu kan ni ta åt helvete.
Nej,
jag väntar. Men det är ju en hårfin gräns.
Ja, absolut. Och det är, så är det väl. Man är lite svårt att se sin egen...
Jag minns alltså, när jag var liten, gick i första klass. Då var det ju rätt många i klassen som hade börjat med olika idrotter och sånt.
Mm.
Fotboll och liknande.
Mm.
Handboll till exempel.
Mm.
Men jag hade inte börjat med någon idrott. Så började jag efter ett tag med brottning. Jag tyckte det var skönt för att då var det ingen annan från skolan där. För det var en liten idrott. Och på en annan ort också.
Hade du sån som en liten baddräkt då?
Ja.
Bottarlinnen.
Ja. Det hade jag. Och då får man komma ihåg att brottning var ju coolt.
Komma ihåg.
Jag har aldrig levt i en värld där brottning var ju coolt.
Jo, men det var det. Mm. Och jag tyckte det var skönt att då kunde jag börja med en idrott utan att stöta på folk från skolan och så jag fick börja lite i fred med det. Och då kände jag ett behov också av att skryta om det efter ett tag. För ingen annan i klassen visste ju att jag höll på med brottning. Och brottning var ju som jag sa coolt. Och då minns jag att jag en dag gick omkring till nästan alla i klassen så har vi olika tillfällen och försökte provocera fram att de skulle fråga mig om jag höll på med någon idrott. Så då gjorde jag ju jävla fult alltså, men att jag frågar dem så här, håller du på med någon sport? Så sa de ju fotboll. Och ofta så ställer de heller ingen följdfråga. Ja. Så då fick jag bara så här, okej, jag håller på med brottning. Och så gjorde jag det hela dagen. Så här, kanske 10 pers. Mm. Och sen på kvällen när jag skulle sova så mådde jag så fruktansvärt dåligt. Mm. Att jag är sån skam i kroppen över att det var för tydligt. Men jag blev aldrig synad på det, men det kan ju hända att de har pratat bakom ryggen på mig. Så vilken tönt fråga han där också. Han vill bara säga att han... Mm. Jag tror att jag hade kanske lite flytta med att vi gick i första klass och att det knepet var att jag var kanske lite slugare än en genomsnitts. Så att de märkte nog inte den då. Men jag minns jag låg så jävla och våndades på kvällen och förstod så här, det här är så tydligt att jag bara ville ha sagt att jag brottades. Och nu när jag kommer till skolan imorgon kommer jag att bli retad. Men det blev jag inte.
Nej, vad skönt, då har du brottat ner dem.
Ja, men jag tänkte du kan kanske känna igen.
Alltså jag vet inte om jag tror att då när jag säger någonting som jag själv hade uppfattat som jag känner själv att det är lite skryt. Men att då om det väger upp hur gärna jag vill berätta, alltså så här att det är som då på maffia det gått svinbra liksom, så berättar jag det inte som att det var så ni kan inte ana hur det var. Alltså ni kan aldrig sätta er in i hur bra det gick för mig. Jag kunde säga vad som helst. De bara vek sig vad jag gjorde alltså, ni är så där. Men det är ju då med att man säger fan var så jävla kul. Alltså det var, jag hade berättat det som att det var så, det var en jävligt kul kväll, så jag fick
det var en bra det. Publik.
Ja, precis. Alltså jag hade alltid lagt in att det inte 100% min förtjänst liksom.
Hon kom för jävligt bra också, så publiken, när jag gick upp så var det mer eller mindre bara
precis.
Men du har berättat rätt mycket om, du pratar mycket om på scenen att du kommer från en jantekultur väldigt mycket. Det kanske stämmer också.
Ja, det är ju sant.
Jag kommer ihåg när vi bodde utomlands ibland när jag var liten, jag tror det här var i Australien. Och då man märkte ändå skillnad på svenska jantekulturen eller så här, att i Sverige var där vi kom från var det så här, tror du att du är tuff? Det var den vanligaste förolämpningen liksom. Man ska inte tro att man är tuff. Och så kom jag ihåg att jag och min brorsa kom då till vår nya skola i Australien, Downer Primary School, och så kom det fram en kille och kaxade sig och sa, muckade gräl med oss. Så sa min brorsa, det var väl lite brister i språket också, tror jag. Han sa så, are you tough? Så att, tror jag, är du tuff? Eller det var samma sak. Är du tuff? Are you tough? Han sa, yeah. Och vi tyckte det var så roligt att någon liksom var erkänd. Yeah, are you tough? Men just det där exemplet på att lägga fram en plan för att kunna säga sitt skryt lite obemärkt. Det har förföljt mig genom hela livet också, och skammen som är inblandad i det. Ett exempel var när första gången jag tog en tjej på pattarna. Då var det så här, så skulle jag berätta, så vill jag då skryta om det för min bästa kompis, som jag tror aldrig han hade tagit en tjej på patterna, men det var då min första flickvän. Och han var liksom, han vi snackat mycket om, så har du tagit en på patterna, så för det var liksom en stor grej att känna på någons patter. Och sen så skulle jag lägga fram det på ett så snyggt sätt att jag inte skulle liksom skryta om det, utan jag pratade mer om vad hon hade för kläder, så att hon hade en sån här, alltså det måste vara ett väldigt varmt, ha typ en sån här body och så. Och sen bara, hur vet du? Du har tagit henne på pattarna, räknade han ut själv. Och det var ju min plan. Men sen kom han på det. Du började prata om det där, hennes body och t-shirt. Bara för att så han synade bluffen efter ett tag. Men sen så tyckte han själv att han var rätt smart som hade listat ut. Så han, det var rätt smart av mig att kunna se det sambandet, tyckte han. Okay. Men
slutade med att han skröt då, alltså.
Ja, lite. Men det tyckte jag var lite pinsamt. Men sen så när jag var lite äldre, ju äldre man blir, desto pinsammare blir det beteendet. Jag kommer ihåg, jag var tillsammans med en tjej som spelade i ett band som jag tyckte var coolt. Puss heter de, som jag sa, elektronisk blipplopp-musik. Och då var det också så typ att jag ville skryta om att jag var ihop med henne för någon som jag visste var liksom ett fan av den typen av musik. Och då var det verkligen att jag la fram en snitslad bana av samtalsämnen som skulle leda fram till att jag var tillsammans med den här tjejen. Och där tror jag faktiskt jag lyckades då. Alltså man började prata lite löst om musik kanske, och sen så där och så här, du lyssnar på den, vilka band gillar du, så här, och så jag var tillsammans med henne i det bandet. Fan vad coolt. Och sen när jag vaknade dagen efter hade jag som bakfyllångest. Vad fan höll jag på med? Jag jobbade stenhårt i en halvtimme, för fan.
Men det är ju alltså, det är så jävla sympatiskt. Man har träffat någon som man har själv kanske sagt, att hon är så jävla grym, alltså, det bandet är så jävla bra liksom. Att de inte ens har sagt något. Man får reda på det på en omväg sen. Men bra, jag snackar med honom om det bandet. Han nämnde inte någonting om det. Då är han ju så jävla mycket skönare än någon som nu är uppe här.
Så ja, det är det ju, men det, så, det,
gillar
det
du musik? Också, jag är upp med en tjej som spelar musik.
Det finns också någonting fåfängt i det som är lite pinsamt, tycker jag. Att man ska vara så himla, att man ska vara så himla ödmjuk liksom.
Men jag tyckte ju då, det var som det här med Are You Tough, var ju det när du erkände för mig att du var fåfäng första gången. Jag var så, det här får jag nog inte berätta för någon, för det här är nog riktigt hemligt liksom. Kommer hela tiden. Han är helt öppen med att vara fåfäng. Jag är sån, liksom, tvärtom då, att jag liksom aldrig har brytt mig om att fixa håret och sånt, för att jag är så här, ingen ska i alla fall få kalla mig för fåfäng. Så jag har gått runt ful frisyr. Nej, det är i alla fall aldrig någon som har kallat mig fåfäng. Så man har köpt en sån jävla snygg jacka, så fan också, nu kommer folk fram ibland, så fan, snygg jacka, så skit jag skulle ta på mig.
Men det kan jag känna igen från högstadiet, att om man hade så här nya coola dojor eller någon ny jacka, att det var lite pinigt första dagen man kom till skolan i den, för att det var dels då fåfänga, men också för det här att lite, vem tror du att du är?
Jag tror man kan se på barn så jävla tydligt när de har fått riktigt coola skor, hur nöjda de är. Alltså man kan liksom se på dem, gå så hela tiden och titta så om de tar upp det, så skorna här. Vi var på tunnelbanan, jag och Ramona hade såg en kille som hade klippt sig, en sån cool frisyr med så snaggat på sidan, så sa en liten mohikan på, och satt han och pratade med sin mamma, så helt vanligt samtal, och så säger mamma så, var det många i skolan som tyckte du var fin i håret då? Då bara ser man så att han börjar skaka på läpp. Då är det ingen som har sagt någonting om hans hel. Alltså, det är en ganska extrem frisyr. Liksom. Då ser man så att han har liksom inte fått någon som har sagt någonting om det. Och det hade ju varit ultimat för mig om jag hade valt en sån frisyr. Om jag själv hade gillat den, så hade jag ju inte velat att folk så, fan vad grym frisyr. Utan då hade jag valt den för att jag själv tycker om den. Och sen så hade jag tyckt det var svinjobbigt om folk kom fram så. Sån frisyr ska man ha.
Ja.
Det var väldigt
pinsamt om man liksom gjorde någonting för att fixa tjejer. Eller bli så populär. Mm. För att man gjorde det för att bli mer attraktiv.
Mm.
Jag kommer ihåg det, för det var ju så pinsamt. Jag tror, men att vara ärlig med fåfänga, jag tror det var faktiskt min farsa som jag första gången upp. För jag frågade honom så här, men varför har du kontaktlinser? Sa han, ja, det är ren förfänga.
Mm.
Och då tyckte jag, va, han erkänner. Han erkänner att han är förfäng. För det var ju också så tabu då när jag var liten. Men sen tänkte jag, det kan, varför ska man inte erkänna det?
Mm. Men det är väl också det att man är lite rädd för att misslyckas med, alltså om man är väldigt fåfäng och ser ut som han, elefantmannen. Det är så, oh jävlar vad han har fixat frisyren. Det räddar inte upp mycket alltså. Det är ansiktet. Ja, var lite otur där att han har lagt 800 kronor på den. Blekt håret sånt. Så han fortfarande ser ut som ett tuggat hundben i ansiktet istället. Det är lite pinsamt. Alltså det är ännu pinsammare då ju att faila det.
Ja.
Då är det bättre att bara säga, han bryr sig inte. Det ser man direkt. Det ser man på långt håll. Så det kan ju vara lite med det också.
Jag var så besviken första gången jag såg elefantmannen. Alltså hur han såg ut på riktigt.
Mm.
Han är inte alls lik en elefant.
Nej.
Finns han på riktigt? Eller?
För det finns han fanns på riktigt. Det finns ju bilder och så sparade av honom. Han ser ju bara ut som massa tumörer.
Mm.
Vilket det är.
Han ser lite ut som ett sånt utspottat tuggummi.
Ja. Ja, precis.
Det är en sån liksom referens som jag vet att jag fattar väl referensen, men jag har inte sett filmen. Jag kommer ihåg att jag var på stand-up i LA tror jag det var, eller San Francisco.
Mm.
Då var det en komiker som jag, alltså det var jag och mitt ex då, som bara så här, skulle gå på någon stand-up, och så vi köpte en biljett till någonting vi inte visste vad det var, för det var det enda fanns biljetter kvar. Mm. Då var det en kille som jag tror hette Dave Hill, som att det var en sammanhängande show som handlade om hans rockband då, åkte till Japan. Men han kom att introsnacket han hade var att han berättade, I got a disease. The disease, I can't stop rocking. And I'm like the elephant man of that disease.
Om man hade sagt det, I can't stop rocking, utan över 100% ironi, då hade jag bara gått därifrån alltså. Ja, men så att om man hade sagt det utan att det var ett skämt, alltså så här, att du så här introt det, I can't stop rocking and now I'm going to tell you the story about how I rocked Japan. Om inte jag läser in 100% ironi där, då är det jo precis. Ja, men hade det varit liksom att man hade glidit in på det utan att veta att det var stand up då. Då hade det bara varit så, okej, passade inte jag in riktigt, här ska inte jag vara. Men det var ju det som var med han, vad heter han då? Judah Friedlander.
Vad var det med
honom? Han var ju så att han var ju så, la ju den här blicken hela tiden att bara, nu fattar jag att jag skämtar nu, jag är inte bäst i världen på allt liksom. Att han liksom gjorde det hela tiden för att folk inte skulle bli så, vilken jävla gris det är som bara står och berättar om vad han är bäst på allting liksom.
Det låter lite så Tenacious D-aktigt.
Mm.
Den I got a disease-grejen.
Jo, jag tänkte på School of Rock. Har du sett den?
Ja.
Den jag tycker den är otrolig.
Ja.
Jack Black. Vad hände? Jack Black, han satt jättemycket på sista tiden.
Nej.
Han dansade ändå några somrar. Mm. Han var riktigt stor.
Ja, han var till med i King Kong som huvudroll.
Ja, just det.
Och det var bara att den floppade. Lite oturligt.
Ja.
Men den skulle ju inte floppa. Ja, alltså det var ju Peter Jacksons nästa projekt efter Sagan om ringen.
Ja,
stor
rätt.
Budget.
Sjukt att den floppade alltså.
Ja.
Men det var, ja, men det
rätt
måste
bra för att säga att den är.
Men det är sjukt med det, om det kanske Jack Black var inte riktigt uppe på det, men han var ju så garanterat, han var ju lätt A-list liksom.
Ja.
Och så räcker det då kanske med en sån, en stor, det årets storsatsning kanske det var.
Mm. Jo, men det var
och så
det.
Floppar den. Då är det ingen som vill ta i honom. Alltså man, då ger man inte honom en roll till. Liksom, han har inte fått någon mer. Han har gjort dem typ den här Nacho Grande och
det var väl innan.
Nacho Libre. Sa jag Nacho Grande. Ja, men de här Gullivers resor, alltså sådana ganska, ganska bega komedier liksom.
Ja, han tappar lite.
Mm. Men undrar hur stor stjärna det hade kunnat hända. Alltså om, för att, vad heter han nu då? DiCaprio har ju lyckats en gång med en flopp, Aviator liksom. Det satt ju inte någon riktig buckla i hans stjärnstatus.
Liksom. Om man den första storfilmen man är med i floppar, då är det nog svårt. Men om man har 3-4 hits och sen en flopp så kanske...
Ja. Det är ju också Martin Scorsese-film Aviator. Mm. Att de är mer eller mindre finansierade av då, som Aviator är väl producerad av Leonardo DiCaprio och Scorsese tillsammans. De gör det då för att de vill. Bolagen bara tillåter det. Så det blir en lite annan sak om det är ett av de här stora bolagen som gör sin egen storsatsning för det året, som då King Kong var.
Nej, men jag menar att Leonardo DiCaprio är väl den som säljer flest filmer på sitt namn. Att hans namn sitter på, ska jag gissa? Alltså för mig gör han det i alla fall. Jag går och kollar på vilken skit som helst på han är med liksom. Och då är det ju inte bra för honom att han gör den och den här jävla tjejfilmen han gjorde nu när han är någon jävla festkille i New York.
Vad är det för film?
Ja, den Great Gatsby.
Ja, Gatsby och Aviator liksom. Då gör han då liksom lite mer då. Så okej, Leonardo DiCaprio gör inte bara svinbra filmer. Han gör också de två. Så då försvinner det ju lite i alla fall i att
det är lite din smak då.
Jo, så är det.
För att så här, jag tror både Great Gatsby och Aviator har ju över 7 på IMDb och...
Ja, men det behöver inte garantera att det har varit en pengasuccé liksom. Ja, det var väl kanske Gatsby det, men...
Ja. Det var nog inte... Alltså de är relativt billiga också om man jämför med King Kong.
Ja, det kanske de är.
Jag har lite så med Paul Giamatti, tycker jag alla filmer han är med i, tänker jag, men det här vill jag se. Mm. Dels för att jag tycker han är en bra skådespelare, och dels också det märks att han väljer den typen av manus som jag gillar.
Ja.
Och det var väl lite som med Philip Seymour Hoffman också, tyckte jag nästan att han var med och bra.
Mm.
Ja, men det var ju som
Chloe Sevigny, kanske lite samma sak.
Men jag tyckte ju att Brad Pitt efter Snatch var ju så lite att han sa, nu är han cool, nice, då kan man kolla på de filmerna han är med i, för att då är de lite coola liksom.
Mm.
Han har bara hittat någon som är bra på att välja filmer åt honom. Det är ju nice.
Men så själv där ser jag manusen också.
Jo, men sen om Leonardo DiCaprio hade varit med i Bumbi Björns spelfilmen, då hade jag ju gått och sett den och så hade jag bara så här, nu har han tappat det. Ja, hade ju ändå DiCaprio, men då hade det nog varit liksom...
Finns det en Bumbi Björns spelfilm?
Nej, det tror jag inte. Men om de hade gjort den då, Leonardo DiCaprio i huvudrollen.
När hoppade du på det här Leonardo DiCaprio-tåget?
Jag vet, alltså jag tror att jag gjorde det lite retroaktivt också, att jag såg filmen med honom, men det var inte på Titanic. Jag hatade honom när han var med. Fast då var det väl det, att jag erkände att det var bra retroaktivt liksom, att jag hade sett den, gav det inte till honom, men sen så såg jag massa filmer där han gjorde svingrymma roller, och sen liksom har jag kollat om filmen med, att jag har liksom ändrat min åsikt om Titanic.
Tycker den är bra nu?
Ja. Alltså, men det var ju, den kom ju precis, alla tjejer i klassen tyckte han var så jävla snygg och ba ba ba. Att man hatar ju det när man är, jag kanske var 11 då när den kom. Då hatar man ju det, att det är så, det är allt han är snygg liksom.
Jag minns det, då var jag väl 14 eller något sånt när den kom. Men jag var ju stort fan, tyckte han var grym, både Give a Grape och This Boy's Life och så sen innan. Och tyckte Titanic var fett också. Men jag blev ju rättad i skolan för det liksom, det gick jag 8:an. Jag minns att jag fick när jag fyllde år, så hade så killarna i klassen gått ihop och köpt en sån dokumentär om Leonardo DiCaprio som heter To Lay With Love, som var en sån riktig fan-dokumentär. Som de hade varit inne och köpt, och fick jag den i födelsedagspresent.
Det var bögigt då.
Det var jättebögigt att gilla Leonardo DiCaprio. Men jag hade väl tillräckligt mycket
street cred
för att komma undan med det som en excentricitet.
Mm.
Jag kommer ihåg när jag var liten, det var då, då bodde i USA, jag var 6 år gammal. Så var det en tjej som vi satt och ritade i klassen liksom, så var det någon som sa något. Så I'm gonna draw a rainbow. Så jag tänkte, fan, det var en jävligt kul idé. Så jag sa fina färger och sa så här, fan, jag ska också rita en. Och så var det att jag var pojke och ritade regnbåg. Och då gick, hörde man så här, viskningarna började gå i hela klassen. Så Simon is drawing a rainbow.
Ajajaj.
Och så till slut så blev det så stor grej att klass, att fröken fick liksom, ja, det är väl ingenting med det. Alltså kom fram, det här är en jättefin regnbåge. Det är inget konstigt att en pojke ritar en regnbåge.
Vad har du ritat?
Vad har du ritat? Jag har ritat en enda teckning som jag tyckte var fin, som jag var nöjd med. Det var faktiskt en sabeltandad tiger.
Skryt.
Och då var det ingen som ville ha den. Och ingen av barnen tyckte den var fin. Tyckte jag var inte tönt som hade ritat.
Man ritar, gjorde man ju hela tiden när man var liten. Du ritar ju fortfarande, eller tecknar som du kallar det, Simon. Men att så här, det är konstigt, va? Alltså när man är liten, så lever man i någon form av låtsasvärld ju. Där man är allting som man vill bli när man blir stor. Att du får lov att låtsas vara fotbollsproffs, du får lov att låtsas vara konstnär, alltså, och inte bara någon gång ibland, utan varje dag mer eller mindre, alltså, du, på dagen sitter du och är konstnär och ritar, och det uppmuntras att rita, det är som att det är någonting man måste göra. Att alla ska rita. Man ska skriva berättelser och sånt. Det är aldrig någon som kommer idag till en så här, kan du skriva en berättelse? Så va? Varför ska jag göra det? Och sen så, ja, och nu ska vi åka iväg, så ska du vara fotbollsproffs. Ja, och sen imorgon så leker vi att du är hockeyproffs. Och så är man allt det när man är barn. Varför då? Är det inte lite överdrivet?
Man kanske ska prova på vad man gillar för grejer.
Ja, men borde man inte prova på lite tråkiga saker då också?
Snickra.
Men leka skola och sånt gjorde vi när vi var lite mamma, pappa, barn och sånt där.
Ja.
Tyckte det var kul att läka skola innan jag började skolan. Tyckte det var skittråkigt att vara i skolan.
Men det är ju sjukt att man åker på kuppor och sånt. Att det finns en hel sån låtsasvärld. Alltså, där man... Det är ju ingen...
Man fattar ju det mer och mer nu, att det är ju föräldrarna som vill att deras barn ska bli proffs. Det är ju inte så himla mycket att barnen vill spela fotboll.
Nej.
Alltså inte...
Men att det finns såna riktiga kuppor. Man kan ju inte spela fotboll ens. Man är ju typ 10 år.
Ja, världens största fotbollsturnering är ju för barn, till exempel.
Ja. Vad är det? Gotia Cup.
Gotia Cup, ja.
Kuppkänslan var ett uttryck du försökte etablera.
Men det har väl blivit etablerat nu, va? Alla använder väl kuppkänsla som det här, den här ångesten man känner, med ensamheten, tomhetskänsla efter man ens kompisar har åkt hem efter en hel helg tillsammans. Så sitter man där, åh, tråkigt det är nu. Bara, åh, ska jag... kommer inte kunna sova flera timmar.
Finns det den man fick... När man var liten fick man beröm för man åt upp. Det får man inte heller längre.
Nej, det får man ju.
Väldigt mycket beröm man inte
får. Berömmer i och för sig Ramona på det. Vad fan, vad bra du är på att äta. Men det är lite att det är att mena tvärtom. Att hon är den första flickvän jag har haft som äter upp allting. Så jag kan inte köra den här taktiken att man beställer en, hon väljer rätt först alltid på restaurang, sen väljer jag en annan, för då jag kommer få chansen att smaka på båda. Så har min taktik alltid varit, för att tjejer aldrig äter upp. Så gör hon det, så jag får aldrig smaka på den. Då kan hon välja den jag vill ha. Så måste jag välja samma, för jag vet att hon kommer äta upp sin. Du blir nice annars när det blir liksom en kvarts portion över på hennes.
Du borde inte berömma henne för det.
Nej, jag vet, men det är mer som ett på skämt att man säger till barn, liksom, du är så duktig, vad äter du? Äter så bra, Ramona.
Kan du inte börja beställa in bröd och sånt?
Jag får nästan göra det.
Ska vi inte ta en förrätt också idag? Alltså...
Mer bröd, köpa mer bröd.
Men vad var vi nu?
Jag tror lyssna. Så det här är ingen...
Hon är här, men hon är inte här, så hon kan försvara sig.
Nej.
Jo, det är jag tror ifall det hade kommit med någon sån här riktiga påhopp som inte varit det minsta sanna, så tror jag hon hade skrikit: nej, det är inte sant.
Vi kan väl testa.
Okej, testa. Kom med ett påhopp som inte är sant.
Hon skett ner sig igår.
Vet hon i och för sig, du vet hon att nu blir inte lika upprörd. Men om du sa, om det var ett helt seriöst, att det bara sa, ja, om du inte hade förvarnat, bara berättat att hon bajs faktiskt på sig idag. Fick vi byta.
Byta. Men nu kommer jag undan med att berätta en sanning under flaggen att det var.
Alltså det var sant.
Ja, det är sant. Alltså, men jag tror att det var att hon hade käkat mycket som mjölkbaserade såser och lite lasagne och sånt. Väldigt starkt.
Jag har en teori om det här med att jag äter upp.
Kom in.
Kom Ramona och var med och prata.
Nu vill jag bara försvara mig här.
Prata i micken.
Nu vill jag bara försvara mig lite här. Jag har en teori om, som jag berättade för dig också, om att jag äter så mycket tydligen. Det är ju för att du har ju aldrig träffat någon annan så länge som mig. Så, och alla andra tjejer, de äter lite, sen går de bara hem och äter mer. Man vill inte visa sig
glupsk.
Eller glupsk. Ja.
Den teorin köper.
Jo, det sa när ni träffades att du åt lite och sen gick hem och hetsa åt.
Jag vet inte. Jag sprang ju väldigt mycket när vi träffades också. Mm. Ja.
För att han jagade dig.
Tack för mig.
En applåd. Vad säger du om den teorin då?
Ja, jag undrar det. Alltså, jag hade ju en tjej i England ett år. Jag tror inte hon svalt det året. Alltså. Det är nog bara en ursäkt Ramona har för att kunna äta hur mycket hon vill.
Hon måste inte bara ursäkt och äta sig med.
Men hör av er om ni håller med om det.
Den här...
Jag
har funderat på den här låtsasvärlden igen. Om man kunde komma på lite fler exempel. Men vi har att man ska vara författare. Och alltså det är helt orimliga yrken som man övar på.
Det är väldigt många barn som vill bli författare.
Men det finns ju, alltså de flesta konstnärerna inom citationstecken låtsas ju fortfarande. De allra flesta som fortfarande målar tavlor låtsas ju fortfarande att de är konstnärer.
Ja.
Så det är ju egentligen, det är ju bara att man, de flesta, alltså många slutar med att låtsas och börjar med på fabriker och sånt.
Men är det inte konstigt?
Men vi låtsas ju också egentligen att vi är såna teaterkillar som skojar och sånt.
Ni låtsas att ni är komiker.
Ja.
Ja, men jag hade ju en fråga, att vara aspirerande, att man försöker bli eller att man låtsas att man är.
Ja, alltså, men när man spelar fotboll låtsas man inte att man spelar i svenska landslaget. Man vet ju att man spelar i Hermansby IF. P86er, någon gång vill bli proffs liksom.
Ja, jo, man vet att det är inte riktigt på riktigt. Men det är ändå väldigt stor, alltså jag tänker det som ett Disneyland. Att det är ju att samhället är liksom för barna som ett Disneyland. Det finns av fotbollslag för barn.
Nej.
Konstigt. Och man ska rita fast man inte kan rita. Ska man ändå rita? Det är väl bättre att vuxna ritar som kan.
Som har tränat sedan de var barn.
Ja, barn, de är för härliga.
Specialisterna. Hej. Barn, de är för häl.
Det var väl lite barnsex i det här avsnittet.
Ja.
Man behöver inte få se.
Så har de såna, det är så små fotbollskläder. Små barnbenskydd. Att det finns såna små hockeybenskydd, alltså målvaktsskydd, för att barn ska spela hockey.
Det finns små skor till barn för att de låtsas som att de behöver gå någonstans.
Men de får inte vara små porrstjärnor.
Nej. Nej.
Där har man en gräns.
Vad är grejen med det?
Små dildos, små strap-on. Sådana ostbåge.
Men i ett samhälle, om man bara tar bort skammen från sexualitet, så borde det kunna vara ett samhälle där man har bara små strap-ons och sådär. Man ändå får såhär, alltså jag menar, det finns ju vissa fotbollsskador och sånt man får, även som barn kanske man vrickar foten eller från lågkakan och sånt, så kanske det är så att man har lite, så man kanske har lite ont i röven, man tar så här Idominsalva och har en sån ostbåge i strappan man på dagis. Att jag har lite ont, men då ska det ses på samma sätt som att man vrickat foten i en fotbollsmatch.
Sitter en jätteliten regissör i en sån pytte barnregissörs utfällbar stol med en liten barnkeps som säger till att hon ska suga av.
Så sådana ledare som engagerar sig ideellt och har såna små lag.
Ja, men jag tänkte på det med så här, för det är ju ofta skandaler där fritidsledare eller någon som vi trodde han var så fin, han höll i det här 13-åriga pojkars fotbollslag, han engagerade sig, stod ut och frös på gräsmattan hela vinterhalvåret och tränade de här för att han, och sen så blev folk förvånade när det kom fram att han var pedofil och knullade barnen. Ja, det skulle förvåna om man inte är pedofil. Var motiverad av en man att stå ut och frysa. Det är inte, det är jättekonstigt egentligen, så att de ska vinna över det här Jörpträsklaget i grannkommunen. Han bryr sig inte om det. Det borde ju vara med så här, oj, det var någon som inte ville knulla barn. Det är ju helt sjukt egentligen att det finns folk som inte vill knulla barn som ändå engagerar sig frivilligt i föreningslivet.
Så någon som borde väl kunna mäta det på då, det är ju svårt.
Mäta styrpik.
När man får mäta det är hur stort fotbollsintresse som den här gubben har.
Det blir ofta föräldrar också.
Ja, men sen också kan man ju fejka ett fotboll. Det är inte så jättesvårt att fejka ett fotbollsintresse.
Ja, men här ska man gå bak och göra ordentlig bakgrunds... och kolla så att han verkligen har varit fotbollsintresserad hela livet. Då kan han få träna. Har han inte varit det så är han pedofil.
För det finns inga pedofiler som gillar fotboll på riktigt.
Ja, men det är de som man tyvärr aldrig kan komma åt.
Men så en bandytränare som jag sa, han tränar ett lag för så här 11-åriga tjejer. Det känns helt jävla orimligt, tycker jag.
Bandy eller innebandy?
Innebandy.
Ja, det känns mer orimligt, ja.
Märker ni att det lyfter lite när man bara får in pedofil tema? Jag kände ändå...
Men när för vanlig bandy så är det ju jävla mycket skridsko och skydd och sen en kultur kring att man står ute i kylan där och dricker kaffe på termos och så. Och så tänker jag mig att de städerna man spelar bandy så är det liksom det man gör. Då är det liksom Sandviken och sånt.
Ja.
Och att man då bör man inte tvungen att vara pedofil, utan då är det, man är en del av sin bygd. Men innebandy har ju ingen sån kultur kring sig.
Nej.
Så det är bara om du är pedo som du tränar folk i innebandy. Ideellt då.
Så är det.
Ja.
Så måste det vara.
Det håller med. Spara in dem hela bunten.
Ingen hade saknat innebandyn då. Det här avsnittet klipps troligtvis av Please Fredrik på Instagram. Jag vet inte så hundra på vad han heter.
Please Fredrik. Vad hade du tänkt jobba in för e-mailadressen?
Nej, men jag tänkte på det. Jag vill ju ha den här turnén snart. Vi kan börja reklam för den redan nu, va? Så nu, ni får gärna mejla då till den adressen som inte finns än. Och säga vart de vill. Nej, vet inte. Men ni kan mejla då till albin.olsson86@gmail.com om ni vill att vi ska komma till just eran stad.
Specialisterna? Fan fett.
Och då så kan vi liksom ha det med lite i tanken. För vi har ju fått lite ställen av gamla AMK där man, dit man kan åka. Men om ni vill att vi lägger till då eran stad, så kan vi ju titta på det. Det är inget att vi gör det om ingen vill att vi ska komma just dit. Halmstad till exempel. Där har vi nog inga fans, någon av oss. Men kanske Västerås.
Det kanske.
Mm. Så kan ni mejla och säga vart, om ni vill att man ska komma dit.
Det låter bra.
Sexy katt in i rummet.
Mm.
Ja, vi kan ju säga det också. Vi har spelat in dagens avsnitt hemma hos med Albin och Ramona. Så ljudet kan vara bättre. Det kan vara lika bra. Det kan också vara sämre.
Mm.
Vi vet inte riktigt.
Nej.
Man.
Än. Vi ser.
Lyssnar inte på skiten.
Nej. Men det går säkert bra.
Mm. Tack för idag. Specialisterna.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.